välkommen till Jesaja 53s podcast. Jag heter Melody Sundberg och är redaktör för den kristna plattformen Jesaja 53. Nu närmar det sig påsken, vilket innebär att vi får minnas historiens största händelse. Den som skedde för 2000 år sedan, då Jesus, Guds son, dog för våra synders förlåtelse och uppstod på tredje dagen. Förra påsken publicerade jag en predikan av Paulus Eliasson som är förkunnare och missionär i Rumänien. Denna predikan är förstås lika aktuell i år, så här kommer den även som podcast. Varsågoda.
Guds frid och glad påsk önskas er alla härifrån Rumänien där jag sitter i vårt missionscenters trädgård. Jag hoppas att ni inte hör alldeles för mycket, att det ska höras alldeles för mycket av hundar, fåglar och annat som låter här runt omkring. Just nu har jag tågalarmet som går här bakom mig. Det är tåg som ska komma här snart. Men jag vill gärna dela med er några tankar ifrån Guds ord. Och vill också framföra många hälsningar ifrån syskonen här i Rumänien. Här i Rumänien, som ni kan se bakom mig, så blommar redan träden. Det luktar väldigt mycket vår här. Idag så kom jag just ifrån en begravelse. Vi hade begravning för en syster i församlingen i Tsipar som dog bara igår. De har begravningar här väldigt snart efter dödsfallet, och det var lite extra mycket den här gången. Men jag framför många hälsningar ifrån syskonen här och lägger fram syskonen här som bönämne och tacksägelseämne. Bönämne för den familjen som nu har mist sin, den man som har mist sin hustru. Hon var 62 år gammal, och deras barn, barnbarn och barnbarnsbarn som allesammans bor i Tsipari-församlingen där. Lägger fram dem som bönämne. Jag vill också lägga fram ett tacksägelseämne som, om ni har läst senaste numret av Minnesropet, så nämnde jag där att det var några syskon som gärna ville bli döpta, och nu har det, är det flera stycken som anmält sig till dop som vi ska ha redan om 2 veckor eller 1,5 vecka nu, och lägger fram det som bönämne också. Här i Rumänien så är det inte påsk än, eller i alla fall inte för de ortodoxa. De firar i början av maj. Men jag vill dela med er någonting som har legat på mitt hjärta, som har både anknytning till påsken och det ämne som har blivit annonserat för de här påskdagarna och påskkonferensen som vi på grund av rådande omständigheter naturligtvis firar över internet, eller delar Guds ord i alla fall över internet. Hoppas att ni har det välsignat och bra där ni är allihop. Och så ska vi läsa en text ifrån Johannes kapitel 16. Kanske egentligen något av en pingstpredikan eller pingsttext, för att den handlar om den helige ande. Men vi ska se lite på hur den här texten faktiskt talar till om korset och talar om det Jesus har gjort där. I Johannes evangelium, de sista kapitlen, alltså kapitel 14-16, så talar Jesus mycket om den här hjälparen som ska komma, som han kallar det, känns som den helige ande, tröstaren, hjälparen, hugsvalaren, säger äldre översättningar. Och där säger han så här i det 16 kapitlets sjunde vers. Från den sjunde versen i Johannes evangelium kapitel 16 så läser vi Jesu namn. Men jag säger er sanningen, det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, de tror inte på mig. Om rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, denna världens första är dömd. Den här texten så förklarar Jesus någonting om vad den helige ande gör på jorden. Varför han sände anden som kom på pingstdagen. Strax efter det här som Jesus talade här. Vad anden gör i en människas liv och vad som andens uppdrag på jorden. Han talar om att anden ska överbevisa världen i fråga om synd, rättfärdighet och dom. Och om vi läser Bibeln så ser vi att det är bara genom Guds aktiva ingripande, genom att Gud själv griper in, som saker och ting förändrar sig. Och det är det som händer när den helige ande verkar på jorden. Det är att han överbevisar, och så han kan få människor att ändra inställning till saker och ting, kan få människor att förstå vad som egentligen är verkligheten. Och vad är det då den helige ande gör i en människas liv? Ja, här talar han om överbevisan om synd, alltså att vi själv är syndiga. Överbevisan om rättfärdighet, alltså att Gud är rättfärdig. Och överbevisan om dom. Inte att det ska komma en dom, säger han, men att denna världens första nu är dömd. Alltså det som hände på Golgata, det är det som texten talar om. Då Jesus i sin kropp bar världens synd på sig och i sin kropp fördömde synden och vann seger över denna världens första. Så det handlar om Guds helighet, det handlar om vår synd och det handlar om korset. Och det är när vi vet att när det är en helig ande som verkar i en människa till frälsning, som vi kan läsa i Johannes kapitel 3, så står det att om inte en människa blir född på nytt genom vatten och ande, så kan man inte se Guds rike eller komma in i Guds rike. Så det är helt klart att det är en helig ande som verkar förvandling och frälsning i en människa. Och det sättet som ni gör det på, om vi själva tänker på vi som har tagit emot Gud i frälsning, eller om du inte har gjort det, om du tänker på någon som har gjort det, som tror på Gud, som bekänner sig till Gud, så är det tre saker, om jag får förenkla det lite, så är det tre saker som man har fått uppenbarat för sig själv, som man har lärt sig känna om sig själv. Och det är för det första vem Gud är, någonting av vem Gud är och Guds karaktär, Guds helighet, Guds rättfärdighet, Guds storhet, alltså Guds standard, vem Gud är och vad hans väsen uppenbaras. Man får uppenbarat någonting av vad hans väsen är. Det är det första, hans storhet, hans härlighet, hans ära. Inte allting naturligtvis, men en del av det. Och det andra som uppenbaras, det är vår egen synd, vår egen, alltså vilka vi är, vår egen fall, vårt eget fall, hur långt borta vi är från det som Gud hade tänkt om oss, hur mycket vi har fallit ifrån det Gud ville med oss, både genom det vi gör, genom det vi är, genom våra naturliga tillbörligheter, genom vårt begär och vad det än handlar om. Och de här två sakerna tillsammans är inte det som leder oss till frälsning. För om du säger att du har Guds helighet här uppe och vår synd här nere, så måste det överbryggas på något sätt. Och det är det som den helige ande talar till hjärtat om genom förkunnelsen, genom evangeliets frambärande, så förkunnas att Gud har i Jesus Kristus öppnat en väg för människan. Som Jesus själv säger i Johannes, jag är vägen, sanningen och livet. Han är vägen och hans kors är det som överbryggar det här stora gapet mellan verkligheten om vad vi är och verkligheten om vad Gud är på andra sidan. Så det är det som är den aktiva kunskapen, det som den helige ande överbevisar en människa om, som gör att vi i vår tur kastar oss i frälsarens armar och tar emot Guds ord till frälsning, tar emot anden till pånyttfödelse, tar emot Jesus som Herre i våra liv. Och det här resulterar alltså i omvändelse. Och om vi inte ser Guds karaktär, hurdan Gud är, så kommer vi aldrig frukta honom. Vi kommer aldrig få den ärfruktan som vi borde ha. Och om vi inte ser vår egen synd, så kommer vi aldrig se behovet av frälsning. Vi kommer aldrig uppfatta hur djupt vi har fallit. Och om vi inte ser korset, så kommer vi vara kvar i hopplösheten. Om vi inte får se den döde och uppståndne frälsaren, så kommer vi vara kvar i det hopplösa tillstånd som det är att vara utan Gud och utan hopp i den här världen. I första Korinthierbrevet 15, där aposteln Paulus talar om uppståndelsen, så säger han att om det inte finns någon uppståndelse, då är vår tro meningslös och vi är fortfarande i våra synder. Så det som uppenbaras i skriften och genom den heliga ande, det som den heliga ande verkar fram i en människas liv, det är den här överbevisningen om vad, om vem Gud är, om vilka vi själva är och hur stort Golgata kors är, det som Gud har gjort där. Och det är någonting av det här som jag tänkte dela med er, därför att frälsningen eller pånyttfödelsen, det är en engångshändelse. Det är någonting som sker en gång när den första gången som Gud kommer in i en människas liv och förvandlar oss och gör oss till nya skapelser i Jesus. Men det är inte slutet. Det är inte det är inte målet för det som den heliga ande verkar i en människas liv. Det är begynnelsen, det är början på det, men det är absolut inte målet. Och därför så fortsätter den här texten och talar om att anden, den heliga ande, Gud i oss om du vill, leder till frälsning men leder också till helgelse. Och det här står, om man fortsätter att läsa den här texten i Johannes kapitel 16. Vi läste fram till vers 11, denna världens första är nu dömd. Men om man fortsätter att läsa så står det från vers 13. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Och här uppenbarar Jesus att den heliga ande är en pågående inneboende kraft och en pågående inneboende person i oss som verkar fram hela sanningen. Han ska leda er in i hela sanningen. Leda er in, det säger att det är en process. Hela sanningen, det säger att han fungerar för att leda oss in i verkligheten, för att tala om oss vad som är sant, vad som är verkligt. Och när han säger han ska förhärliga mig, så handlar det om att han ger oss information om vem Gud är. Och när jag säger information, det låter som att det skulle handla om en bok eller en kunskap som man får tag i genom akademiska studier eller någonting annat. Det är inte det handlar om, även om ska komma tillbaka till hur den heliga ande verkar i en människas liv. Men det handlar framförallt om en överbevisning, att lära känna Gud så som han verkligen är. Och den heliga ande talar om Jesus, förhärligar Jesus för den troendes hjärta, för i en troende människas liv, så till den grad att man blir, för att använda ett enkelt uttryck, förälskad. Att man börjar älska, att man börjar prisa, tacka och ära Gud och verkligen älska vem han är och vad han har gjort. Jag tänker på berättelsen, den kända berättelsen från Gamla testamentet där det står om Abraham och hans son Isak. När Abraham ville få en brud till sin son. Det låter märkligt för oss i våra moderna tider, men läs en historiebok så blir det nog klart vad det här handlar om. Han vill förbereda och ge en brud åt sin son. Så han sände sin tjänare ut till ett land långt borta och sa att han skulle där finna en brud åt hans son. Och där finner den här tjänaren, som antagligen är densamma som på andra ställen i Bibeln kallas för Eliezer. Han finner där en kvinna, Rebecka, och han frågar henne, vill du följa med och möta Isak? Vill du bli hans brud? Och han ger gåvor till Rebecka, han berättar om Isak, han beskriver honom så levande för henne att hon faktiskt inte bara säger ja, hon följer med honom. Hon följer med honom för att möta Isak. Och när hon ser honom, Bibeln beskriver det som att när hon ser honom på långt avstånd, hon ser en man långt, långt borta, när de har varit på resa i många dagar, så ser hon en man långt borta och så frågar hon Eliezer, är det den mannen? Och Eliezer svarar, ja, det är Isak. Det är intressant att hon lär sig så mycket om honom, tydligen både utseendemässigt och på alla sätt, att hon kan se en man långt, långt borta. Det måste vara han. Hon lärde känna honom utan att ha träffat honom. Och Bibeln säger någonting liknande om vårt förhållande till Kristus. Den säger att honom älskar ni utan att ha sett honom. Och hur gör vi det? Jo, därigenom att den helige ande förhärligar honom i vårt liv. Så det handlar om en utveckling där vi får lära oss mer och mer och mer om vem Gud är, vad Gud förmår. Vi får lära oss mer om hans helighet, om hans storhet, om hans fantastiska väsen. Det är vad vandringen tillsammans med den helige ande gör i ett människas liv. Vi lär oss mer av vem Gud är. Det är ett pågående verk som gör Gud stor. Här i det här området där vi bor här i Rumänien, staden heter Arad, och hela det här området är en stor slätt som går in i Ungern och runt omkring här. Det är helt platt runt där vi bor. Det heter Ardeal. Och det är en dal eller en stor, stor slätt. Tänk Skåne. Det är otroligt stort här och det är platt. Det härifrån 10 mil norrut så är det inte större skillnad än så här. Det är väldigt, väldigt platt här i landet. Men, och det är så platt att om jag vänder mig om här, nu är det vissa hus i vägen, men om jag skulle kika åt det hållet här så ser jag bergen. Jag ser början på Karpaterna. Och det ser väldigt litet ut härifrån, men på en klar dag och om jag kommer med upp bara över hustaken här eller går ut på ett fält, så ser jag bergen i den här riktningen. De ser små ut, det är bara små krusningar på horisonten. Men jag vet därför att jag har rest dit att Karpaterna är otroligt mäktiga, stora berg som går igenom flera länder och som är här i Rumänien, så tar den en stor kurva där och man kan åka upp i de här bergen, Transfăgăraș. Det är otroligt vackert. Jag får göra lite reklam för Rumänien och rekommendera er, när coronan är slut, ta gärna resan hit. Kom och se missionsarbetet, kom och se landet. Det är väldigt vackert, väldigt fantastiskt att se här. Men det var inte det jag skulle säga. Poängen är att när jag står här långt ifrån så kan jag se bergen. Jag anar dem i horisonten. Men ju närmare jag kommer dem, jag åker till en stad som heter Chiria här. Där började, så kan man fara upp där och man kan se på ruinstäder och man kan komma sig upp i bergen. Och då helt plötsligt så upptäcker man hur höga de är. Hur stora de är, hur mäktiga och vackra och de framkallar en känsla av respekt i en människa. Och något av detsamma upplever man ju närmare man kommer Gud, ju närmare man får träda fram inför Gud, så upplever man att det är inte det att Gud blir större, men Gud uppenbara som större för en själv. Man får uppleva mer och mer. Ju längre man vandrar med Gud, ju större och större blir Gud för den som har den helige ande, som har tagit emot honom till frälsning och som har en personlig relation där man kommer närmare Gud i alla ting. Samtidigt så uppenbarar den helige ande också någonting mer i oss som är ett pågående verk, och det är synden i oss. Och det uppenbaras dels genom att vi ser hur stor Gud är, och då bara genom den kunskap vi redan har om vilka vi är, vad vi har gjort, så blir skillnaden mellan det Gud är och det vi är så otroligt stor. Men precis som man kan inte ta in hela djupet i vad det upproret som mänskligheten har gjort emot Gud egentligen innebär, av den enkla anledningen att vi är så vana vid det. Vi är så vana. Det är en sång som säger, i ljuset från dig så träder varje fläck fram. Vi är så vana vid vår, om du vill, fläckade kläderna, vid vår orättfärdighet, vid vår synd, att det första mötet med Gud, med den helige ande, som ljuset blir satt på vad vi egentligen är för någonting. Var vi står i förhållande till Gud och vilken synd det är vi bär på. Och den erfarenheten, den upplevelsen är naturligtvis inte lätt, men den är nödvändig. Där kom tåget. Jag vet inte om ni hörde det, men det tutar när du kör förbi här. Och man kan inte ta in hela det här djupet. Det är lite som att stå vid ett hav. Om du har badat i havet någon gång så ser man ut och man tänker att ja, havet är ganska stort. Det ser imponerande ut. Man ser lite bort mot horisonten så där. Men om du tar en båt och åker ut på havet, om du tar en stor båt och åker ut någonstans på havet och får se och sen ser ner i vattnet. Jag vet inte om du har samma känsla som det jag har när jag någon gång har tagit färjan över till Finland eller så och stått och tittat ner i vattnet och tänkt hur otroligt mycket vatten det är. Och då har jag ännu inte varit ute på de stora haven annat än att jag har flugit över dem. Men hur otroligt stort vattnet är. Vart man än tittar så är det vatten. När man tittar ner så är det är så otroligt mycket vatten. Det man, när man stod på stranden tänkte att ja, det är ganska stort. Det blir nästan omöjligt att ta in över sig hur stort det är. Och det är ju de här tingen som skapar som visar hur liten man är. Det är ju dels när man tittar uppåt och ser på himlen och ser stjärnorna och ser sol och måne och de här himlakropparna som vi vet är så långt borta, som vi vet är så stora. Det gör att man känner sig liten. Eller om man tittar neråt och ser vattnet och ser det som övertäcker djupen, för att använda ett bibliskt uttryck. Det är helt fascinerande, får jag säga. Jag hoppas att du också tycker det. Men någonting av detsamma tror jag att den helige ande verkar i en människas liv. Och hade jag haft en whiteboardtavla här så kunde jag ha tecknat det här. Men jag tror att det handlar om en utveckling från en viss förståelse av Guds helighet och människans synd mot en större och större och större förståelse av dessa tingen som går igenom en människas liv om man har en närhet till Kristus, om man har den här längtan efter att vara nära honom i alla ting, så kommer man att få se mer av vem han är, mer av vad man själv är. Och sättet som den helige ande gör det här på, det är genom mötet med Gud, kanske framför allt i skriften. I Hebreerbrevet kapitel 4 så står det så här, de välkända verser här, ska finna fram dem. I Hebreerbrevets 4:e kapitel och den 12:e versen så står det: Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom. Bibeln beskriver i Efesierbrevet 6, ni får ursäkta att det kommer lite norska ord här och där. Bibeln beskriver i Efesierbrevet 6 den andliga vapenrustningen som en kristen har, och då beskriver den andens svärd och säger att det är Guds ord. Andens svärd är Guds ord. Och det är ett speciellt påstående, för att den helige ande kan naturligtvis använda väldigt många olika vapen, om du vill, för att överbevisa oss om synd, rättfärdighet och dom. Men och vi kan tala om samvetet som ett andens vapen. Vi kan tala om naturen som ett sätt för anden att uppenbara för människor vem Gud är. Hans osynliga väsen, som det står om i Romarbrevet 1, är uppenbarat genom det verk som han har skapat. Och alla de här sakerna uppenbarar någonting av vad Gud är. Men i ordet så är det inte bara en, om du vill, en knölpåk. Det är inte ett trubbigt vapen. Det är ett skarpt, tveeggat svärd som tränger igenom åtskilligt och som dömer hjärtats uppsåt och tankar. Och så anden uppenbarar djupet i vår egen synd. Inte för att krossa oss, utan för att förvandla oss. och visa oss storheten i det Kristus har gjort. Det är någonting av det som aposteln Paulus själv fick uppleva när han talade i första Timoteus. Jag ska läsa den versen här också i första Timoteus brev, första kapitel, där han skriver till sin yngre vän Timoteus, och han talar om sitt eget liv och vad han själv hade varit igenom. Och så här står det i första Timoteus kapitel 1 och från den 12:e versen. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Jag som förr var en hädare, förföljare och våldsman, men jag mötte barmhärtighet därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Vår Herres nåd överflödade med tro och kärlek i Kristus Jesus. Det är ett ord att lita på och värt att ta sig emot av alla, att Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare, och bland dem är jag den största. Det är hans påstående. Bland dem, säger aposteln, är jag den största. Han hade sett avgrunden i sig själv. Om ni tillåter så ska jag vilja citera en sång som vi har på norska. Den kommer ifrån tyska, men den är skriven på 1700-talet av Johann Ludwig Konrad Allendorf. 1712 skrev han sången Jesus, din söte förening och smake. Och där står det så här, och jag tycker den här versen, läs gärna hela sången, för den har varit en inspiration för mig när jag har tänkt på de här sakerna och förberett den här predikan. Jesus, din söte förening och smake, länges och tränges mitt hjärte och sin. Riv mig för allt det som håller tillbaka, dra mig i dig min begynnelse in. Och så här, kommer det här. Vis mig rätt klarlig min jammer och möje, vis mig fördärvelsens avgrund i mig, att sig naturen till döden kan böja, om den alene må leva för dig. Jag vet inte hur bra du är på att förstå norska, men lägg märke till just det här uttrycket. Vis mig fördärvelsens avgrund i mig. Och det är som sagt inte att Gud vill uppenbara fördärvet i oss därför att han vill fördärva oss, utan det är för att han vill förvandla oss, visa oss vad som är sanningen. Och han säger, därför så fortsätter han den här texten och säger, bland dem är jag den första, jag är den största av syndare, säger han. Och så fortsätter han så här, men, och det är det som är det stora. Men jag mötte barmhärtighet för att Kristus Jesus skulle få visa hela sitt tålamod först mot mig som en förebild för dem som ska komma till tro på honom och få evigt liv. Ära och pris åt evighetens kung, den odödliga, osynliga, ende guden i evigheters evighet. Amen. Och vi får säga amen till det. För det han säger här är, men jag mötte barmhärtighet. Och det är det som är så stort, för att när vi förminskar vår egen synd, då förminskar vi också den barmhärtighet som vi möter i Jesus Kristus. När vi förminskar vem Gud är, så förminskar vi också den barmhärtighet som är i Jesus Kristus. Han säger, han förminskar inte sin egen synd. Han försöker inte dölja den. Han berättar precis vad han har gjort, vem han är. Han försöker inte dölja någonting av sin egen synd. Han försöker inte dölja någonting av vad han har gjort. Han försöker heller inte förminska Guds natur och säga att ja, men Gud är okej med sånt. Gud tycker att det går bra. Nej, han visar den här stora, stora skillnaden, den här enorma dalen, den här enorma klyftan som är mellan det han själv var och det som Gud var. Och så säger han, men jag fick barmhärtighet. Jag fick uppleva nåd. Och det är det som är det stora i korset. För fokuset på synd, det är inte målet. Fokuset ska vara på det som Kristus gjorde för oss. När han säger att han ska leda oss in i hela sanningen, så handlar det om att få uppenbarat vem Kristus är. Aposteln Paulus säger till församlingen i församlingarna i Galatien, så säger han att ni som fick Kristus målad för er, alltså att Kristus blir målad för dem. Det är predikantens uppgift. Det är förkunnelsens uppgift. Det är den heliga ande önskar att göra i en människas liv. Vem det än handlar om. I vilken situation, i vilken historisk kontext, i vilken social, politisk, ekonomisk, vilken som helst kontext så handlar det om detta. Att få uppenbarat för sig vem Kristus är och vad Kristus har gjort för en människa. Och det är när vi ser den här stora skillnaden mellan Guds helighet och vår synd, det är då som korset kommer in och blir så enormt stort. Det blir förstorat i våra liv. Och jag upplever det själv när jag möter Gud i hans ord, när jag möter Gud, framförallt när jag tänker på, betraktar och fascineras av Jesu Kristi kors, så är det just det här hur otroligt, otroligt stor barmhärtighet som finns där. För att alla Guds attribut, vad Gud än är, så möts alla hans attribut, alla hans personlighetsdrag, för att använda ett enklare ord, möts vid korset. Där ser vi hans kärlek, vi ser hans helighet, vi ser hans renhet, vi ser hans allsmakt, vi ser hans tålamod, hans visdom, hans kunskap och inte minst hans skönhet. För i världen så var det ingenting skönt vid det korset där Jesus stod. Men för den som har fått den heliga ande, har blivit förvandlad av Guds kraft genom den heliga ande, så är det absolut vackraste. Det absolut mest fantastiska. Jag såg en satirteckning för någon vecka sedan här. Där det var en präst eller predikant som skulle visa några barn ett krucifix. Och så visar han det här krucifixet och så säger han, ja, den här mannen här som är torterad, slagen, blodig och spikad fast på ett kors. Det är vad vi menar är det största symbolet för kärlek, hopp och nåd och barmhärtighet. Och det var menat som en satir över kristendom, för att korset, det som hände där, det är väl ingenting vackert. Jag tyckte de var helt fantastiska. Jag tänkte, det här är någonting som man kan predika om, absolut. Korset är för den som har fått uppleva den heliga ande, för den som har fått se vad det faktiskt handlar om. Det är det där Guds alla Guds attribut, allt vad han är, det möts där vid Golgata kors. Och det är det som är så fantastiskt, att vi blir fria i Kristus, fria ifrån den här synden som drar oss ner, synden som finns i oss, synden som vill förstöra vår relation till Gud och vår relation till andra människor, som vill verka det som är destruktivt i en människas liv. Vi blir fria ifrån det och får möta Gud, om du vill, på bergets topp. Vi får möta Gud genom Jesus Kristus, så får vi fri tillgång till Fadern. Vi kan komma inför honom med vår bön och med vår tacksägelse. Och jag skulle vilja läsa en vers i Andra Korinthierbrevet kapitel 4. Vi läser den här texten just nu i församlingen i ett Tsipar. Och i andra Korinthierbrevet kapitel 4 så står det i den sjätte versen så här. Gud som sa ljus ska lysa ur mörkret, han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Tänk på den här versen. Det här är värt att ta en promenad och tänka över den här versen. Guds härlighet uppenbaras i den korsfästes ansikte. Guds härlighet i den korsfästes ansikte. Och jag skulle önska av hela mitt hjärta att du kunde få se hur stor han är. För att citera en annan sång som broder Hans Lindelöf har skrivit. O Jesus, om jag kunde nämna ditt namn. Så att alla här förstod att öppna sitt hjärta för den glädje som är evig och sann. Det är verkligen en längtan, och det är det man skulle vilja för alla människor. Det är det vi önskar för alla människor här i Rumänien, när vi vittnar, förkunnar bland i de fattiga områdena här. I Norge, i Sverige, vart vi än är någonstans. Att människor kunde få se hur dyrbar han är. Att de fick se hans helighet. Att man fick se sin egen synd. Inte till fördärv, till förtvivlan och så vidare. Men för att se hur stort korset är. Och att man fick Ska jag se, nu undrar jag om... Nej, det gick bra. Jag fick några tekniska problem här. Så målet är att vi ska ära Gud genom att bära hans karaktär. Som det står i andra Korinthierbrevet kapitel 3, om jag får läsa en vers till här i det tredje kapitlet, så står det så här i den 18:e versen. Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel. Vi ser det inte klart, men vi ser det som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, anden. Det är Bibelns förkunnelse, att vi kan förvandlas till att bli lika honom. Och det är ju, om du vill, helgelsens mål. Det är det här som är helgelse, och se hans härlighet, se hans storhet, se sitt eget mörker, vad man själv är bärare av, vara ärlig med sig själv, vara ärlig mot andra människor om vad det är man är, man har i sig, men så också se upp på Jesu Kristi kors och låta det förvandla en människa. Vi som ser hans härlighet, i Guds härlighet i Jesu Kristi ansikte, som ser det, vi förvandlas till att bli honom lika. Det är det som är evangeliets förvandlande kraft, och det är det som den helige ande verkar i en människa. Det som vi aldrig kan klara av, för att vi kan inte lyfta oss själva i kragen. Vi behöver Golgata kors. Vi behöver den helige ande. Vi behöver allt det här. Och vår natur, för att använda ett väldigt omodernt uttryck, själva sig djävulen, motarbetar allt det här, motarbetar andens verk. Vår syndiga natur och det som djävulen representerar, det mörkret, det motarbetar det här. Det vill göra Kristi kors mindre på alla sätt. Antingen genom att säga till oss att din synd är inte så allvarlig, det är inte så farligt, eller försvara den, förminska synden, säga att ja, men det andra gör samma sak, eller genom att göra Kristus mindre genom att placera oss själva som vår frälsare, genom moraliskt beteende, genom att vi tycker att vi är ganska goda människor, eller genom att vi inte förstår vem Gud är, att vi inte förstår hans helighet, genom att göra honom mindre. Så vår natur, den dras emot detta genom, på grund av att det finns en härskare i den här världen som vill göra Gud mindre, vill göra vår synd mindre och vill därigenom göra korset mindre. Så det vi behöver, om jag får avsluta med det här, ska strax avsluta, så det vi behöver, det är en biblisk teologi, alltså förkunnelsen om Gud, veta vem Gud är. Vi behöver en biblisk antropologi, alltså förståelse av vilka vi själva är. Och så behöver vi en biblisk soteriologi, som betyder frälsning, som handlar om vad det är Gud har åstadkommit i Jesus Kristus. Och det sker, alla de här tingen sker genom att vi kommer närmare Gud. När vi kommer närmare Gud i bön, där vi kan tala med Gud, där vi kan få uppleva att han svarar, där vi kan få erfarenheter av hans väldiga kraft, av hans kärlek, hans omsorg och hans tröst. Det sker genom gemenskapen, när vi söker oss till syskonen, för att var och en av oss är bärare av den helige ande, och i gemenskapen så kan vi hjälpa varandra att växa i Kristus. Du kan se någonting hos mig som behöver förändras, jag kan se någonting hos dig som jag kan få hjälp av, och tillsammans, det är så Gud har tänkt det, så ska vi fungera för att upphöja honom, för att prisa honom. Och genom att vi läser Guds ord, det är också naturligtvis det som jag har talat om flera gånger, det är andens svärd. Det är att ta sin bibel och öppna den och ta in den, det som bibeln undervisar om vilka vi är, vem Gud är, och hur stort och fantastiskt korset är. Se till att du har en personligt förhållande till Guds ord, så att du får vara med om den här förvandlande kraften som det innebär. Och sen naturligtvis att söka och bli mer lik Kristus. I varje situation söka hans vilja, i varje situation söka hans karaktär och bli mer lik honom. Och skapa det och låta den helige ande verka fram det här i oss, att vi ska förvandlas till samma bild, så att vi känner en större sorg över den synden som vi bär på, men också en otroligt mycket större glädje i Gud. Och har jag sagt det en gång så har jag sagt, så vill jag säga det, och har jag sagt det 100 gånger förr så vill jag säga det ännu en gång, att målet är att vi ska ära Gud. Det är den heliga andes mål i en människas liv, att vi ska se hans härlighet, att vi ska se vår synd, att vi ska se korset rest som mellan himmel och jord, som ett livets träd som springer fram ur jorden och som gör att himlen och jorden kan mötas, och att vi därigenom ska tacka Gud, ska prisa Gud, ska ära honom för det han är, ska glädja oss i honom för att han är mest förhärligad i oss när vi glädjer oss mest i honom. När han blir stor för oss, då, och vi glädjer oss, vi finner vår glädje i honom. När vi finner vår glädje i gemenskap med honom, genom bibelläsning, genom att ett uppoffrande liv, genom att visa den kärlek till andra som Jesus visade till oss. I alla de tingen så blir Gud förhärligad genom en kristen livsstil, genom att vi går ut och förkunnar evangeliet om honom vart vi än går. Och jag vet att jag inte har sagt någonting revolutionerande och nytt här. Det här är saker som ligger på mitt hjärta som jag hoppas att du också kan finna en glädje i, som jag hoppas att du efter den här påsken också ska kunna ta med dig in i din vardag och öppna dig för den heliga andes verk i ditt liv. Be den heliga ande, be Gud om att uppenbara mer för dig av vem han är, hans storhet, hans godhet. Uppenbara, och det är smärtsamt, det är fruktansvärt smärtsamt att säga till Gud, uppenbara för mig avgrundens mörker i mig. Det är den svåraste bönen. Jag vill helst gå till Fader vår, förlåt mig mina synder och så är vi färdiga. Men visa mig Gud vad det är jag ber om förlåtelse för. Visa mig Gud vad det är för någonting. Var jag har gjort uppror emot dig. Var jag har skadat mina syskon. Var jag har betett mig på ett sätt som en villdjursande. Som djävulen verkligen är i en människas liv. När han får kontrollera så blir vi vilddjur. Men Gud önskar att göra oss, skapa oss efter sin sons bild. Han som var lammet som blev slaktat. Som var tyst inför de som plågade honom. Och det här önskar jag för dig och för mig den här påsken. Att vi ska få uppleva den här friheten i Kristus. Som det är att få vara nära honom. Komma nära honom i alla ting. Jag hoppas att jag inte har varit för abstrakt när jag har talat om de här sakerna, men att du ska se att det finns en längtan efter att du också ska få uppleva att komma nära Gud i bön, i bibelläsning, i ett helövergivet liv inför Gud tillsammans med syskonen, och ska få uppleva det här och nu och som en utveckling till den dagen då Jesus kommer igen, att vi ska få uppleva att varje dag så ger oss Jesus något nytt, för att citera ännu en sång. Varje dag ger mig Jesus något nytt. Varje dag fyller han mitt hjärta helt. Han är min, jag är hans, kärlek underbar, intet nu oss skilja kan. Och med de orden så ska jag vilja tacka er för den här möjligheten att få dela Guds ord med er. Jag önskar er Guds rika välsignelse. Solen håller på att gå ner här i Arad, och vi ska fira vår egen lilla påsk här. Även om inte alla rumänerna gör det, så har vi många ungerska vänner och de följer den katolska traditionen som är densamma som, eller katolska kalendern som är densamma som vi följer i Sverige. Och så vi får fira två påskar i år, en nu och en i början av maj. Vi får önska er Guds rika välsignelse och hoppas att det här Guds ordet som har gått ut här nu, som jag har delat med er, också ska kunna vara med och hjälpa dig och älska Jesus mer, ära honom mer, glädja dig i honom mer. Gud välsigna dig. Så avslutar vi med att tacka Jesus tillsammans. Fader i himmelen, i Jesu Kristi namn, så prisar jag och tackar dig för din nåd som du har uppenbarat i Jesus Kristus. Herre, när vi fick se din härlighet och vår egen synd så ledde det oss till förtvivlan. Men när vi såg det korset som var rest där på kullen, Herre, när vi såg mannen som hängde där på, så visste vi att det var förlösning återlösning för vår själ. Din barmhärtighet, Herre, din nåd, den är inte overksam, men den är verksam i varje människas liv som påkallar dig i tro. Herre, jag lovar och tackar dig. Jag ber dig att vi ska, Herre, komma till ditt kors, att vi ska omfamna ditt kors, Herre Jesus, och förbli där till den dag då du kommer igen. Maranata, kom Herre Jesus och hämta din brudeskara i Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Gud välsigne er.
Då tackar vi Paulus Eliasson för den predikan. Så får vi önska en riktigt fin påskvecka med blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron, som Hebreerbrevets författare skriver. Guds välsignelse och tack för att du lyssnat.